Ja, presidentval ska vi diskutera här i äldres råd. Vi sitter här i normal uppsättning. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geo Stenius. Men först några ord kanske om parlamentsvalet i Österrike eller valet till nationalrådet som det mera formellt heter, det österrikiska underhuset. Där tog den 31 år gamla Sebastian Kurz från Folkpartiet hemsegern före Socialdemokraterna och Frihetspartiet. Och nu tror man att Frihetspartiet och Folkpartiet kommer att inleda regeringsförhandlingar som kanske inte blir så väldigt enkla. Vad tror de äldre om framtiden med en sån här församling i Österrike? Jutta?
Det här valet har ett Janus-ansikte på gott och på ont. Och det goda är att det är en ung person som har vunnit valet. Och det dåliga är att det går mera höger ut. Och faran är ju att denna nyblivna unga man måste förhandla med ytterhöga partiet, som jag är väldigt skrämd för. För att denna gosse ytterhöga partiet, vad är det han heter? Strachem eller någonting sånt där.
Strachem, ja. Ja. Hans
han Christian. Han har varit nynazist, eller åtminstone tillhört nazisterna. Och jag tycker ju att Österrike borde ju på något sätt ha lärt sig av sin historia. Jag kommer ännu ihåg hur de ropade Heimins Reich och gjorde Hitlerhälsningen när Hitlers vagnar kom in i Österrike. Hade de nu inte lärt sig av denna fruktansvärda fälla som de åkte in i?
Det där, Österrike är ju sedan gammalt ett väldigt konservativt land tycker jag. Men följderna den här gången för landet blir inte lika besvärliga som när de valde Waldheim till president. Då var EU snabbt ute och fördömde valet och fördömde Waldheim. Nu är EUs alla skamvrår redan fyllda. Så att också om det här gamla Haider-partiet kommer in i regeringen, så tror jag att EUs reaktion kommer att bli ganska lam. För vi har andra minnessvaga medlemsländer som Ungern och Polen som inte heller tycks ha lärt sig någonting.
Ja, det är sant.
Nu var ju alltså det förra gången när det där Haider segrade, så då var ju EU ännu mer ilsket än vad heter det då under Waldheimstiden.
Den här unga Kurz kommer nog också att samarbeta, just som jag sa, med de här höga partierna. Och dessvärre så går det ju på samma linje som Österrike, Ungern och alla de här som liksom är emot invandring.
Jag ser nog i motsats till Jutta lite skeptiskt på den här ungdomen, en 31-åring. Jag tycker att jag är har lite åldersfördomar här.
Jag tycker det är rätt att du har det, så ska det vara.
Och det där sådana stas i kriser, i det där i ödesfrågor ska nationer ledas av äldre statsmän.
Just så.
Nej, men tänk nu på Macron, herregud.
No, men han är nu ändå en 8 år äldre än den här.
Så och har en gammal fru.
Som rådger honom, jo. Så att jag i det fallet, men i övrigt så håller jag ju med Jutta att det här är ju då den här trenden som vi då har sett här,
ja.
Populismen, högerpopulismen, vi har svängt här under de senaste åren där Brexit var en stor populistisk fara och sen var man rädd för Le Pen och den här holländaren och det gick ju med ganska liten marginal från vår synpunkt, sån här någorlunda liberal synpunkt, så gick det åt rätt håll när Macron, som du beundrar, blev segrade. Och
du tycker att han är söt.
Ja.
I Holland gick det ju inte, men sen kom det ju bakslag i Tyskland. Och nu har någon jämfört det här Österrike med Polen och Ungern, det tror jag nu inte. Utan det är nog mera den här tyska, nu är det ju ändå ett annorlunda land, Österrike. Men en stor fara är det här, och den ser vi i vårt grannland Sverige också. Man kunde ha trott nu att när Sverigedemokraterna har gått bakåt, ganska kraftigt på någon månad, ja, så är det ett hoppingivande tecken för populismens motståndare. Men förklaringen är ju den att moderaterna är höger i det där i Sverige har girat starkt högerut,
ja,
i invandringsfrågor.
Ja, det
så att det här är nog, om man lägger ihop Österrike och Sverige och sånt här, och Tyskland, så är det nog otroligt ödesdigert det här populistiska höger.
Får jag ställa en annan fråga? Och det är den att kommer det opportunistiska Österrike, de är opportunister ofta, kommer de att försöka göra en annorlunda sovjetpolitik än vad EU stort nu bedriver? För att det ligger i deras gamla balansakt att ha en särskild hänsyn till ryssarna. Jag tror inte att det beror bara på att ryssarna ockuperar Wien en lång tid efter kriget, utan det är någon handel och sånt som gäller. Men jag är genuint okunnig på den här punkten, men, så är det någon som kan svara.
Nej,
på
närhistorien så var ju Österrike självständigare mot Sovjet än Finland var.
Och jo, då gjorde det för att de hade ju immerverande neutralitet i sin grundlag.
Just, så att de kunde vara på en annan.
De kunde stå lite karskare än vad vi
så
gjorde.
Att knappast bugar de mot Putin, skulle jag tro ändå.
Ja,
man
är
vet
det
inte.
Nu inte så att här...
Svåra frågor.
Jo.
Nu, någon av de här, nu slår det slint i hjärnan, men jag vet att någon av de här herrarna har goda relationer till Putin, men nu har jag glömt vem det är.
Nå, i varje fall.
Men ja. När det gäller då den här österrikiska relationen till EU och Europa så allmänt, så där kan man ju i varje fall konstatera att Folkpartiet med Sebastian Kurz och Frihetspartiet med Strachim, att de har olika åsikt. Mm. Att Kurz är mera pro-EU medan Strachim inte är det. Och hur det
kan
här
det vara en åldersfråga också?
Han är inte så hemskt gammal, Strachim. Jag tror han är 48 eller sånt där.
Det är en ungdom.
Rena ungdomen. Men i varje fall så där kan det bli problem. Och de här var ju i koalition en gång tidigare, år 2000. Och det gick åt skogen sen.
Men hur kan de förhandla om EU om de här båda höga partierna liksom samarbetar? Jag menar, Strachem är ju mot EU och Kurz är sådär pro. Ja. Hur ska de kunna samarbeta om
det
i samma regering?
Jag tror att lösningen eventuellt ligger i att man samarbetar med tonvikt på ekonomi och ekonomiska fördelar. Österrike har till exempel en omfattande vinproduktion.
Vet någon varför Kurz inte ville samarbeta med Socialdemokraterna som ändå blev tvåa? Det var ju fara först att trean skulle vara den här Strachims höga parti. Ja. Men sossarna blev ju två år. Varför kunde då Kurz inte samarbeta med honom?
De var ju redan i samarbete, fast det var då tvärtom att Socialdemokraterna var det större partiet. Men att där har ju nu varit problem med den här Christian Kern som är inblandad i någon sån här skandal, och det, i och för sig han inte själv varit den aktiva, men att det är svårt att säga, det, antagligen var det så att det här tidigare samarbetet har lämnat så dålig smak i munnen att man vill pröva något annat. Och det där.
Och Socialdemokraterna har inte riktigt haft starka politiker heller, alltså i min aktiva tid så kände jag Heinz Fischer till exempel som var president sen, Karl Blecher som var socialminister. Och jag tror att jag skakade hand med der Kaiser själv, alltså Bruno Kreisky. Proportsen är död.
Det här, men det spännande för oss nu är ju att se om vårt presidentval blir en barometer på det här högersvängningen. Det skulle förutspå en framgång för den här Laura Huhtasaari, sannfinländska populisten.
Hon kommer nog att vinna röster, för att hon är ju också mot invandring, och det är ju alla de här partierna som vi talar om. Men att vi lever nu så där i väntans tid när det gäller vår president, men jag tror ju inte.
Var det en vits?
Jag tror ju inte att han får 76% av rösterna i det riktiga valet. Det här är nu för att han är havande, så att säga, och det en sån lycka nu för Finland att de får en baby. Ja. Jag ska ändå varna.
Nu ser ni på den här nyheten, babynyheten.
Jag ska ändå varna president Niinistö, eller han ska komma ihåg att det, är väldigt, att det är väldigt farligt att vara en gammal far, 68 års far till en liten baby.
Han är 88-89
när barnet är 20 år och jag har en gammal pappa så jag vet vad jag talar om. Jag varnar honom.
Jag tycker det är en lycklig händelse
och det är
någonting som jag är glad över att man i de finska så kallade nöjesprogrammen inte har skämtat särskilt mycket om det här presidentens.
Det är ett privat beslut.
Det är en privat händelse som man kan önska lycka till och man kan dela deras glädje.
Sakligheten beror delvis också på att kansliet kom ut med en, tycker jag, väldigt välformulerad och måttfull och det där anspråkslös kommuniké. Så att den inbjöd inte till extra marknadscykel och nu har kvällstidningarna tills vidare hållit sig och vi får se sen när den här grossessen fortsätter om vi får nyheter om att Hauke mår illa på morgnarna.
Men hörni, ni vet ju, ni har inte läst Helsingin Sanomat idag där den där Elisa, vad hon nu heter, politiska redaktören Elisa någonting som fanns också i pressklubben.
Pia Eloma.
Ja, Eloma. Hon sa att det är farligt när både presidenten och Paavo Lipponen båda säger att det är alltid mamman som ska ta hand om barnet. Hon skriver, hon har just fått ett eget litet barn, den här Pia, och hon säger att det, pappan ska ta precis mycket, inte hjälpa mamman utan, och så räknar hon upp alla uppgifter som pappan ska göra. Men Niinistö har sagt att det blir nog mammans grej och det tycker jag var dumt.
Och adjutanternas.
Du glömmer en, tycker jag, central poäng i den här Pia Elomas artikel som var, eller
mamman ammar.
Nej, alltså hon hade då, tror jag, 18 uppgifter som pappan kan sköta. Och sen på slutet av artikeln så var det då mammans uppgifter som bestod, var två. Och där det ena var att mamman ammar och det andra var någonting som jag glömt.
Men jag i varje fall,
att det var ju nog lite liksom på skoj också.
Det klart att det var på skoj, men det var överhuvudtaget hela artikeln. Men det var ju roligt att man också diskuterade den ur den här synvinkeln. Jag har lite tagit handen ifrån Niinistö, inte på grund av det här, men på grund av att han vill ha, och nu kommer jag in på mitt kära ämne, han vill ha folkomröstning för NATO-medlemskap.
Om vi då börjar strukturera den här diskussionen.
Men nu kan man ju ändå säga ännu om
snälla,
det här
avbrytet
faderskapet att nu kan man ju anlägga synpunkter. Jo, det är jag. Jag är högerpopulist. Och för att gör man en feminismsak, gör man politik av den här bebisen så det är ju inte riktigt bra. Men då kan man ju fråga sig om han kommer att ta ut 6 månaders pappaledighet.
Nej, säkert inte.
Och då behöver man ju en till. Då får statsministern vara president under den tiden.
Men det gör ju alla
unga. Jag tror inte att det är möjligt.
Nej, det här var ju ett skoj från min sida också. Du behöver inte ta det på gravallvar.
Nu återgår vi till en strukturerad debatt. Vi har redan varit råddiga när det gäller Österrike och barnfrågan. Men kanske vi blir mera stringenta nu när vi diskuterar den här presidentvalskampanjen lite mer ur en sån här, vad ska jag säga, politisk vinkling. Vad tror ni att kommer att vara de centrala frågorna i den här debatten, den här kampanjen och de debatter som vi kommer att få uppleva?
Moskva. Jag är så glad att Nicke Torvalds tog upp den här viktiga frågan och det blir ett samtalsämne i presidentvalet. Och det tycker jag är hjärtligt välkommet för vi har ju aldrig kunnat diskutera NATO-medlemskapet på någon nivå utan man har bara skrämt folket med att man ska vara emot och det ska vara folkomröstning. Och den kloka Lisa Jaakonsaari Meppen sa att NATO är som en salarakas för oss, alltså en hemlig älskare. Och det är riktigt sant. Det är jätteroligt, som de sa också i pressklubben, att NATO, okej, man kan tala om det. Och sen när det gäller att tala säger ingen någonting. Nu får vi upp det här i diskussionen och det tycker jag är otroligt viktigt. Och jag tror att Torvalds får min röst.
Och det är bra därför att det kommer inte att gälla bara NATO eller inte NATO. utan världen har förändrats under de 3-4 senaste åren, så att om vi får en ordentlig presidentvalsdebatt så kommer finska folket att få en lektion i geopolitik, och det är inte alls så illa, för det har inte funnits en Paasikivis tider.
Jo, vi har ju geopolitik varannan vecka i de äldres råd, men ursäkta, det här var hemskt. Det där, vad jag tänkte påminna om är att Vanhanen enligt TV-nyheterna igår höll ett väldigt strukturerat anförande om alla de problem som han anser att det är så viktiga att ska tas upp till debatt. Och han nämnde minsann också NATO, till och med ett visst gillande att Torvalds att ta upp frågan. Och det fanns andra frågor också, bland annat hur vi förhåller oss till EUs sanktioner, till Rysslands politiken överhuvudtaget och många andra tunga saker. Och jag ger Peje rätt i det, att det är lite svårt att ge en prognos över alla saker som ska diskuteras genom att världen rusar framåt eller bakåt eller åt sidan med en sån förskräcklig hastighet. Dagens fråga kan vara död imorgon.
Om vi tittar på de presidentvalsdebatter som vi haft tidigare, så har det ju ofta varit förtäckta riksdagsvalsdebatter, i synnerhet till exempel debatten år 1994, när det var oklart vem som skulle bli president. Det var inte så självklart när man började, vilket ju sen har varit lite mer under följande presidentval. Och då diskuterar man ju mer eller mindre allt annat än det som hörde till presidentens befogenhet.
Absolut.
Men kommer det här nu att bli det här undantaget från den här regeln, att här kommer vi att diskutera utrikespolitik?
Nu kommer det att försöka. Det är ju det här Snövit och de sju dvärgarna. Det finns 7 medkandidater om jag har räknat rätt. Och där måste man då sätta förhoppningar på att Niinistö kan med sin saklighet hålla det här inom de här gränserna, för att ett käbbel om alla sådana saker som presidenten enligt grundlagen inte har någonting att göra med, det är ju en helt onödig diskussion.
Men vi har ju frågan också om att har presidenten ett sådant inflytande oberoende av grundlagen att han kan påverka massor av saker utanför de snäva befogenheter som han rent formellt har. Och jag tror ju att det är på det viset och det har hänt redan.
Ja, det får han göra. Att, ja, okay.
Jag tror att många av de här kandidaterna som ställer upp inte självfallet tror inte att de skulle bli valda eller ens komma till andra omgången. Men de siktar på nästa presidentval. Alltså till exempel Vanhanen är ju inte lastgammal när Niinistö slutar. Och den här Huhtasaari, som jag är förskräckligt rädd för, kommer att få röster av alla de som är mot invandring. Men vad säger ni om detta tema, att den här anti-invandringstrenden breder ut sig i Europa? Vi räknar ju upp de här länderna, Polen och Österrike, alla de här nu också, Österrike och vilka länder det alltid som är mot invandring. Och vad beror den här trenden på?
Jag duckar Jutters fråga på en stund och påminner bara om att Vanhanen också betonar att den här valkampanjen gäller i hög grad vem som blir andra och alltså kommer till en andra rond. Och att det är pudens kärna den här gången.
Ja.
Sen överlämnar jag att Pea att dosera över flyktingfrågan.
Tack ska du ha. Flyktingfrågan är ju en av de stora händelser som har inträffat under de senaste 7-8 åren. Jag tar 2008 som det året där som inledde finanskrisen, och efter det vi har haft flera ekonomiska kriser, Europakrisen och så vidare. Och den här ekonomiska det där upprepade kriserna tillsammans med flyktingfrågan är de två stora politiska problemen och det här. Och de här, tycker jag, invandringsfrågan är då inte en sådan som står utanför presidentens intresseområde, därför att invandringsfrågan har utrikespolitiska aspekter, och därför förväntar jag mig att presidentkandidaten Niinistö också ska ta upp den här viktiga frågan, som är en av grunderna till det som Jutta tog fråga, att vad beror på populismen på. Det är helt klart att det här är ett samband med invandring. Det ser man i England, det ser man i Frankrike,
det ser man
i
Amerika
Holland.
Också. Det är ju Trump som
jag är förvånad att Peje inte nämner risken av en stor finanskrasch. ännu före presidentvalet. Vi har övervärderade aktier.
Du menar vårt presidentval?
Ja.
No, jo.
Och det ligger och lurar en stor finanskris någonstans.
Men är det någonting som presidenten kan göra? Nej. Så väldigt mycket?
Nej.
Då hör det till ens hans befogenheter. Naturligtvis om
motståndarna tar upp det i debatten, kris, Geo.
Men om vi nu tar Niinistö och flyktingkrisen, alltså det är ju ingenting nytt. Och vad tycker ni att han har gjort hittills? Du säger att det har hört till hans befogenheter. Men har han då utnyttjat sina befogenheter när det gäller hur flyktingkrisen hanteras i vårt land?
Han har inte direkta befogenheter i sådär praktiska saker, men när man behandlar de här stora säkerhetspolitiska så bör man koppla ihop den här. Jag kommer nu inte ihåg att Niinistö skulle ha tagit så väldigt stark ställning, och om han har tagit så har det varit, ja, han har inte tagit stark ställning i invandringsfrågan.
Helt tyst.
Men inte han, helt tyst, men han har varit luddig.
Han har uttalat också på
sitt
tveksamhet.
Liksom mindre, vad skulle jag säga, att om en medborgare är väldigt, ska jag säga, upprörd över till exempel Migrationsverkets hantering, så den medborgaren har nog inte fått något stöd av Sauli Niinistö.
Jag är helt överens, och det är välkommet om de här andra kandidaterna då tvingar honom ta en starkare ställning i den här frågan också.
Jag hoppas ju att Socialdemokraterna ska revidera sin alldeles för tvetydiga hållning till flyktingkrisen och komma ut med ett klart besked. Det har varit ganska ovärdigt ett parti med stora anor i människorättsfrågor att man inte kunde komma längre än vad man har kommit med Rinnes påståenden. Och det börjar ju med att man då torpederar Urpilainen.
Men Ralf, det börjar ju också faktiskt i alla partier har ju nu denna inställning att man måste ha en bra invandrarpolitik.
Bra, det beror ju på vad du menar. Alltså, vad de menar med
en positiv
bra
inställning till invandrarfrågorna. Inte bara stänga luckorna överallt, utan också våra myndigheter. Och till och med presidenten Niinistö tycker jag nog har haft en sån positiv grundinställning. Positiv på det sättet att man inte får fördöma de här invandrarna och bara rasist och sånt där. Men att det ska ju komma ett klart uttalande. Det måste komma från alla partier, klara uttalande vad de tycker om invandrare. Problemet eller icke-problem.
Tyvärr är det så att det är politiskt tacknämligt att vara invandrarfientlig.
Just det.
Det är det. Men nu kan vi koppla ihop det här lite med den ekonomiska situationen och säga att invandringsfrågan i Finland också kräver stora ekonomiska insatser.
Precis,
och nu när ekonomin blir bättre så är det börden ju betraktas som en investering på lång sikt och inte som en belastning för statsbudgeten på ett års sikt.
Det vore intressant om partierna skulle följa Juttas tankegång och ungefär vid början av den officiella debatten inför presidentvalet skulle tillsammans deklarera.
Jo, det hade
att rätt man behöver inte fridlysa flyktingfrågan, men ge dem en positiv utgångspunkt.
Men de som har uttalat sig relativt positivt om invandrare är de gröna och SFP. De har ju haft liksom dörrarna vidöppna. De gröna vet jag inte om man kan lita på, för det ändrar sig så där ganska hastigt.
Jag tänkte fortsätta bara med att säga att en god sak har vi med vår invandringspolitik. Och jag tror att det är den att myndigheterna fungerar relativt bra faktiskt.
Jo.
Och att man så att säga använder resurserna förnuftigt och att man då har en viss smidighet att anpassa åtgärderna efter läget. Så att jag skulle inte vara helmörkt, men Migri är ju tyvärr.
Men massmedia tar ju nog väldigt hårt i när det gäller fel som Migri har gjort eller våra myndigheter har gjort. Och det blåses upp väldigt stort i tidningarna och i pressen och i radion och överallt. Istället för att också tala positivt om den här frågan. Det ska ju pressen inte göra, den ska ju kritisera. Men too much is too much.
Alltså det som är det stora problemet tror jag med den här hela invandringspolitiken är att vi nu i offentligheten fäster så stor uppmärksamhet vid de här asylbesluterna.
Ja.
När det egentliga problemet tror jag är liksom integrationen som är väldigt liksom, det gnisslar i alla alla mekanismer när det gäller integrationen, och det är ju där, där som så mycket skulle kunna göras. Liksom, att, att till exempel de här människorna skulle få identitetsbevis och bankkort och sådana saker, så de kunde ta emot arbeten i sådana situationer när det är möjligt. Och det finns alla möjliga sådana saker som egentligen nu är borta från den offentliga
diskussionen. Med ett ord skulle vi kunna tala om att vi har allt för stor kallsinnighet.
Jo, men vi gör
det,
också...
Jo, men det visar ju sig här med någon sån här opinionsundersökning som Sannfinländarna hade låtit göra på, med metoder som jag inte känner till där. Det framgick då att en stor majoritet av finländarna är liksom just kallsinniga när det gäller
och de vill skicka den de vill skicka den på en ö eller någonstans,
det är ju
en
väldigt bekymmersam utgångspunkt. Igår var det intervju med Eva Kilpi i Helsingin, så hon ville jämföra flyktingarna med de här
Karelen.
Här ska man nu ändå hålla
Karelen.
Jo, det finns en annan långsökta jämförelser, men det som Geo sa här om den här stora frågan, invandringsfrågan, den är lite kanske en större sak och ett större sammanhang än den här asylfrågan som ju är akut. Och det som jag har förstått att i Sverige nu har är att man har då sådana som har fått negativt besked och stannar kvar. Och det har vi ju också, de här så kallade papperslösa. Vad jag vet så är det 1000. Nej, hur mycket är det?
1400 tror jag.
Men det här var ju någon
14 000 sökande och 800 som har fått besked. Men de här siffrorna har ju mindre betydelse. Men problemet är det att man börjar tala om att de som blir kvar och inte har fått asyl, de bildar ett skuggsamhälle. Om det blir då tusentals människor som är det där liksom utanför samhället och ändå bor i det här landet. Så. Och sen tycker jag att det där asyl det är lite ett främmande ord. Det finska turvapaikka säger mycket mer vad det är fråga om. Det här är ju en FN-lag att man måste ta emot såna som söker trygghet från krig.
Men Peje har nog rätt i det där.
Om vissa kriterier är uppfyllda naturligtvis. Ja. Det är ju här som så att säga, den här gråzonen finns, att man börjar säga att det inte är uppfyllda helt enkelt. Ja. Och de här människorna som själv kommer där anser då att de inte har någon möjlighet att återgå.
Men Peje har nog rätt med de här papperslösa. De bildar en stor skara, om det är nu lite över 1000 eller hur många det är. Och de tar emot svart arbete och de kan också bli kriminella. För tänk på ungdomar som ingenting har att göra. Det blir ju någonting sånt som är liksom inte ur vår synvinkel särskilt positivt. Och nu passar naturligtvis alla de här anti-invandrarna på att säga att jo, de ska på en öde ö eller de ska stängas in någonstans. Alltså sådana nazistiska drag direkt i vår politik.
Det som Peje säger, det är ett fenomen som stör väldigt många av våra samhällsfunktioner.
Absolut.
Svart arbetsmarknad är en sån sak. Bostadslösheten som sen löses med underliga. Vet du, man sover hos grannar och vänner och vad man nu har. Så att det är ett störande element. Det måste man kunna säga utan att framstå som inhuman.
Precis.
Det är ju desperata.
Det har några andra möjligheter. Det är ju det som är problemet här. Att de här människorna försätts i en situation där det inte finns helt enkelt någon annan möjlighet för dem än att försvinna på det här sättet som du förklarar av.
För det fungerar du lite som advocatus diaboli nu?
Nej, inte alls. Utan det är ju bara helt enkelt att se verkligheten i
vitögat.
Så här är det. Det. Man kan ju låta bli att tänka på det förstås, vilket många tydligen gör. Men att det är så någon sån här prognos att om några år har vi 5000 papperslösa i Finland. Och som då inte existerar helt enkelt, utom att de naturligtvis varje dag finns till, gör saker och ting, jutta ta fram det här kriminaliteten som ju är en väg att gå när man inte har någon andra som helst möjlighet.
Sen kan det hända att man borde diskutera i presidentvalet också hur har Niinistö kött presidentskapet under den nya grundlagen. Vad innebär hans sätt att vara president för framtiden och hur kommer utvecklingen att gå Men han kan inte undvika att få kritik på den punkten.
Men han har ju tagit mycket ståndpunkt i sådana saker som egentligen inte berör presidenten. Mm. Och det tycker jag har varit positivt.
Är det ett tecken på att den här nya grundlagen kanske, som Mauno Koivisto som ju ansvarade för det själv, ja, antydde att, han, att det gick kanske för långt? Ja.
Men han har utnyttjat, presidenten har utnyttjat alla de här möjligheterna. Han kom liksom fast i gränsen men inte överskridit gränsen.
Ja, no, det är ju inte alla som anser det, men att det där liksom borde det vara, borde presidenten enligt er mening ha mera
befogenheter.
Som det nu tycker jag att det är bra.
Majoriteten av väljarna tycks ju acceptera hans fögderi.
Ja. Precis.
Det är 76%.
Men det är ju vårt folk tycker ju också om att ha en papp. Herregud, alltid en fadersfigur. Och lillefar, han ska vara inte lillefar, men medelstorfar.
No, det, folk,
men folkets åsikt... Luta är inte pappan för gammal.
Nu, ja, nu är det du som börjar skämta här. No, ja, men, och det där vi som håller oss till saken. Men, det där, men Finlands folk har ju enligt opinionsundersökning, så som Jutta säger, vad man kallar honom för farfar eller far, så vill ha en stark president, en stark ledare, det här framåt. Och på den senare tiden har ju också vetenskapsmännen, statsvetarna, hållit med om att den här passusen att utrikespolitiken, säkerhetspolitiken sköts av presidenten i samråd med statsrådet är för dunkel. Att man borde ge presidenten mera preciserade befogenheter.
Niinistö själv har ju sagt att jag sköter enligt grundlagen utrikespolitiken och så håller han en lång paus. Och så säger han i samråd med regeringen. Ja. Så han har tydligt markerat att det här samrådet är ett störande element.
Men det är ju en sån här relation som är hemskt beroende av vad det är för personer som sitter på de här olika posterna. Alltså om man har en svag regering, som vi väl nu kanske ändå måste säga att vi har, och så en förhållandevis målmedveten president, så blir relationen den här att presidenten tar en större bit av den här lite dunkla kakan. Och så kan det gå tvärtom, som det kanske gick under Hallonens tid.
Niinistö var ju väldigt förgrymmad när Sipilä inte presenterade för honom på förhand den här regeringsrokaden, när som sen slutade med att regeringen fick kallbrand i vänstra fot.
Vad tror ni att vår regering kommer den att bestå ända fram till nästa val eller inte? Jag tycker det knackar lite i fogarna.
Absolut.
För att Sipilä har blivit nu, skäller han naturligtvis eller ryar han över massmedier. Det har alla politiker någonting i bakfickan och piskar upp funderingarna på det här sättet. Men vad gör sannfinländarna? Det är ju klart att Soini vill sitta kvar som utrikesminister och Sipilä vill ha sin sote igenom. Vilket han uppenbarligen inte får eftersom Saarikko och den här... Vad heter hon?
Risikko
har lite olika åsikter om det. Så det är inte
svåra
att det
frågor
går
att spå i det här läget.
Jo, det har du rätt i.
Jag skulle bara vilja ställa ännu en fråga här nu när vi ändå är finlandssvenskar. Att det där Torvalds beslut att plötsligt hoppa på den här NATO-kärran. Hur uppfattar ni det?
Jag tycker att det är ett utmärkt beslut av honom, just som jag sa, för att man äntligen ska ta upp den här frågan till diskussion. Inte till beslut, utan till diskussion. För det har vi saknat hela tiden. Jag brukar alltid säga, när jag var aktiv i riksdagen så hade jag en hög av expertuttalanden om NATO och olika andra saker. Hur kan jag kräva en folkomröstning där vem som helst ska kunna sätta sig in i de här väldigt svåra frågorna? Därför är jag helt emot folk.
Jag uttalar mig inte nu om folkomröstning utan jag svarar på den frågan som Geo ställde, det vill säga om Torvalds utspel. Jag tycker att den var både pragmatiskt skickligt att ställa den här frågan för att han då utmanar på en punkt presidenten. Och sen var det också sakligt alldeles riktigt att få den här NATO-frågan i samband med Finlands övriga säkerhetspolitik till ett diskussionsämne som jag hoppas blir behandlat med någorlunda värdighet.
Men om den här
folkomröstningen... Det var ju en profilskapande åtgärd. Det här, han har nu sin egen klara profil som skiljer sig tills vidare från de andra kandidaternas. Och vi får hoppas att han inte blir sen misshandlad i debatten och av medier och politiker när det hettar till. I dagsläget så saknar han naturliga fiender och kan fortsätta med
sådana... Du avbröt mig, Ralf, när jag just...
Pardon. När jag just trodde att jag skulle svara på Geos fråga.
Nej, jag svarade också på Geos fråga. Ja,
det har du gjort redan.
Jag vill säga att det påverkar också de andra presidentkandidaterna. Till exempel Haavisto har ju varit för folkomröstning tidigare. Nu har han ändrat sin åsikt enligt pressen.
Nu är det inte folkomröstningen som diskuteras, utan Nej. Det är medlemskapet i NATO. Ja. Och där har
men det är ju
nu
folkomröstning
hoppa
på grund
från,
av det.
Från tidigare ståndpunkt.
Ja.
Och man kanske kan misstänka att han är mera intresserad av hur den här så att säga grejen som han nu gjorde kan hjälpa honom under de här debatterna än han är mer intresserad av det här medlemskapet som så.
Och han är ju tidigare medlem av eller tillfällig inhoppare i det äldres råd, så vi har ju kanske en sån grundsympatisk inställning till hans kandidatur. Om han nu inte det där blaskar sig helt och hållet. Och det man kan hoppas är att han övar sig lite på sina snabba svar så att han inte går tillbaka 2000 år i historien innan han kommer till poängen.
Den risken lurar oss alla.
No, nu ska vi i varje fall inte förfalla till detta, utan vi avslutar den här sändningen. Här återkommer om 2 veckor. Som vanligt, tack för intresset.